Hej på er! Det var tryggt att se Ulla Sjöfors i trädgården på vägen hit ner. Jag ska presentera mig själv. Jag är sedan en tid på nytt återinflyttad till Sverige och Mullsjö efter tjänstgöring i Belgien under några år. Jag heter Kjell Boman. Jag är 69 år gammal, född i Göteborg och har en bakgrund som mods, officer och läkare. Jag har tjänstgjort i mängder av oroshärdar i stort sett alla världens hörn. Hur blev det egentligen så? Jag funderar själv ganska ofta på varför livet tog den riktning det gjorde och varför det blev som det blev. Hur som helst, det blev på detta viset. Jag funderade däremot inte så länge på vad jag skulle samtala med er om. Utan visste att jag ville säga en del om omognad och njutning. Något om förebilder. Och slutligen något om försvaret av vår demokrati. Våra värden och vår utveckling av dessa värden. Inte främst som pekpinnar utan mer att dessa saker påverkat just min utveckling. Så jag vill spela första låten For What It's Worth. Something happening here. Ja, det var Buffalo Springfield. Jag inleder nu med att prata lite grann kring begreppen njutning och omognad. Och om vad och vem som egentligen har makten över vem och hur livet utvecklar sig på grund av det. Vem har egentligen makten över det lyckade livet? Det liv som nu tack vare Facebook, Instagram, likes och Twitter verkar finnas runt hörnet alldeles nära en själv. Man kan liksom klicka sig bort och in i njutningarnas och drömmarnas värld. Inget fel i det om man klarar av att skilja på olika typer av njutningar och sedan återvända till sin egen verklighet när man stänger ner och inte längre låter sig påverkas av sociala medier. Ja, härligheten verkar bara vara en knapptryckning bort. Förrädis nära. Man kan få likes för det man visar upp på sociala medier. Men på lite längre sikt måste det påverka det du verkligen gör och skapar i någon form av personlig utveckling. Det lyckade livet verkar så snabbt och lättillgängligt. Men det är ändå så oerhört långt borta. När jag var ung levde jag under lång tid i ett tillstånd som inte egentligen ledde någonstans. Låt mig tala om det ett tag. Det var kanske inte helt hopplöst, men nästan så hopplöst faktiskt. Jo, jag gick i skolan, men jag presterade egentligen inte just någonting. Jo, jag läste högstadiet, men utan någon större framgång. Om framgång då mättes endast i skolresultat skulle jag nog klassats som helkass. Mina föräldrar hade stort tålamod, kanske egentligen för stort, och vi prövade många vägar för att lösa min tonårs- och studiekris. Jag prövade andra skolor, arbete på fabrik, i ett färgeri och bedrev utlandsstudier. Det blev egentligen ingen framgång för någon modell. Jag var helt enkelt inte mogen nog att kliva ut i livet och ta ansvar för mig själv. Jo då, jag kunde ta ansvar för att festa och njuta. Men inte ta ansvar för hur det egentligen skulle gå för mig i livet. Vad betyder det egentligen? Hur det ska gå för en i livet? Ja, svaret är egentligen väldigt enkelt. Vi förväntas klara av att försörja oss själva. Vad avser mat och bostad. Samt betala lite skatt. Så vi bidragit till allmännas utveckling och fortbestånd. Egentligen inte så mycket begärt av individen. Men jag var helt enkelt ointresserad av det. Jag var alltså omogen och oförmögen att göra rätt för mig som jag ser det nu. Jag förstod inte det just då. Däremot var jag bra på att söka njutning och spänning. Jag hade en typ av njutningar och spänning som en tonåring gillar. Om någon skulle frågat mig vad jag skulle bli när jag var mods och befann mig hårt festande på Q Club i Nordstan i Göteborg så hade de inte fått något vettigt svar. Det kändes inte ens väsentligt att kunna leverera ett svar just då. Jag var helt enkelt idealistisk, självisk, risktagande och impulsstyrd, rebellisk och vilsen. Varför var jag det? Ingen aning, men så var det. Jag lär inte få något svar om det heller, då det ligger väl dolt djupt in i min person, gissar jag. Nu blir det Bob Dylan, And I Threw It All Away. Omognad var det handlade om. Ett begrepp som man inte vill höra om sig själv. Men så var det nog egentligen. Jag var tämligen oduglig vad avser skolarbete. Men desto bättre på att åka moped och så småningom på segling. Inte många har producerat så lite i skolan. Och jag lämnade nian och sedan Göteborgs tekniska institut med många riktigt dåliga och låga betyg. Jag var inte direkt urusel, men jag var omogen och ville inget mer än att befinna mig på olika klubbar och ha roligt. Ägna mig åt njutningar av typen softa runt skulle man nog kalla det nu. Det där med omognad kan spela en många spratt, då man själv oftast inte förstår att man är omogen. Jag är ju född i november månad och idag kanske jag fått diagnosen ADD, men egentligen var jag nog bara oförmögen att ta tag i mitt eget liv. Räta upp det och göra rätt för mig. I situationer som denna faller man utanför den sociala normen och betraktas lätt som en stökig person med dåligt omdöme. Problemen är återigen att man inte själv kan ta till sig kritiken eller förstår vad omgivningen uppfattas som störande. En bärande del är att man egentligen inte vill någonting och man verkar bara finnas till utan någon mening. Det kan också verka som om det finns ett glapp mellan kroppslig och mental mognad. Vid en viss tidpunkt infann sig så småningom tvivel inom mig om hur det skulle gå för mig i livet. Jag började tänka att jag måste få ett slut på det där livet jag levde, men hur avslutar man det som man tycker ger njutning och spänning i tillvaron? Går det att hitta en fungerande tillvaro med spänning, men också som också ger trygghet utan att friheten går förlorad? Eller måste man försaka något? Ofta så romantiserar vi utsattheten, att röra sig i gränslandet, det som vi annars bara kan få uppleva i filmen och dramats värld. Man vill liksom dras mot marginalerna och uppleva spänningen i det förbjudna och lockelsen i att skrida över gränserna. Det bästa vore förstås om man kunde ta det bästa från bägge världarna, den ordnade och samtidigt den förbjudna. Och nu kör vi igång med Daytripper av Beatles. Mycket av livet påverkas av rena tillfälligheter och en hel del består av att man har tur i olika situationer. Jag upplever att jag har haft mycket tur i livet. Att växa upp i en storstad som Göteborg har många fördelar, men också en hel del nackdelar. Att se många olika miljöer och träffa olika individer tidigt i livet är bra och utvecklande. Men storstadens lockelser i form av uteliv och droger medför också många risker. En hel del av mina kamrater är idag döda av olika skäl. Till exempel i AIDS och i drogmissbruk. Vi tillhörde 68-generationen, den fria generationen. Det fanns föredömen, men vi tog inte till oss dessa föredömen, för vi tyckte inte vi behövde dem. Det var en brytningstid där skillnaden mellan generationerna var påtagligt stor. Just att vi inte såg möjligheten till att skaffa oss förebilder, det var ett stort misstag. Jag skulle därför växla över till att prata lite grann om några ord vad det innebär att vara ett föredöme och hur man finner föredömen i sin omgivning. Med andra ord, hur man iakttar omgivningen för att upptäcka om det finns individer som man kan låta sig inspireras av. Sök efter just din förebild. Någon som man kan se gör bra saker, oavsett vad det är. Själv blev min vändpunkt värnpliktstjänsten där jag erbjöd chansen till vad jag brukar själv kalla det långa återtåget. En individ såg min gryende mognad och vågade ge mig chansen att pröva på hur det skulle gå. Jag rekommenderades att söka till fallskärmsjägarna i Karlsborg. Den individen som rekommenderade det såg mognaden som jag ändå tydligen hade gömt djupt in i mig någonstans. Mina äldre kamrater och befäl på Falkensvägarskolan var alla beredda till egna uppoffringar. Och det var alltid med oss överallt och genomgick alla våra vedermödor. Jag fick mina första egna starka förebilder. De hette Ingvar Kranscher, Rolf Björk och Rolf Johansson. Jag fick också pressa mig för att söka mina gränser för vad som var möjligt och upptäckte att det var långt kvar till det jag tidigare trott var nästan omöjligt. Nu för tiden erbjuds det många andra sätt att söka sig själv och utmana sin personlighet. Man behöver inte passera militärtjänst. Vi vet nu också mycket mer om hur vi kan påverka vår individuella utveckling. Miljö och erfarenheter kan förändra storleken på vissa centra i hjärnan. Vi vet idag att det går att träna och stimulera områden i hjärnan till att växa. Vi kan påverka pannlobens utveckling. Ja, man kan skämtsamt säga att vi kan ta kontroll över vår egen pannlob och ge den andra och nya förutsättningar om vi vill. Vi vet att vi kan påverka och utveckla hälsa, trygghet, kärlek och omsorg. Jag önskar att ni alla ska ge er själva möjlighet att utveckla dessa faktorer. Och då blir det Van Morrison Moondance. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night. Ja, hej igen. Vi pratade om att utveckla sin personlighet i en ny riktning. Med andra ord, vart vill vi rikta vår strävan? Mot våra bästa sidor eller mot våra sämsta sidor? Låt dig inspireras av att söka och hitta dina förebilder. Prata om självuppoffring och om att hjälpa andra. Det går att förändras till att vilja göra gott. Själv har jag letat föredömen hela livet. Nu är jag 69 år gammal och har sedan en tid tillbaka hittat en ny förebild. Han heter Åke Lundström och har alla de förmågor jag nyss nämnt. Men främst kärlek och omsorg som kanske är de viktigaste egenskaperna. Viljan att hjälpa andra. Han är en stor inspirationskälla för mig. Och för att inte tappa riktningen och utvecklingen mot en inneboende förmåga till att göra gott och inte ont. Han är nog inte medveten själv om sin betydelse. Därför vill jag nämna just honom här idag. Det finns ingen anledning att tro att man inte kan finna nya förebilder. Tack Åke. Och nu kör vi Kirti Kanava. Det långa återtåget kallar vi det. Det ledde mig via försvarets läroverk till krigsskolan Karlberg och officersyrket där jag nu själv för första gången fick pröva och känna på hur det var att försöka uppträda som och själv vara en förebild. Jag famlade ganska länge med vad det var som krävdes av mig och hade nog ännu inte mognat fullt ut. Jag förstod ännu inte riktigt vad som förväntades av mig. Jag tänkte att jag måste testa hur jag håller för riktiga förhållanden. Jag sökte utlandstjänst, eller som vi kallar det i försvaret, åka på mission. Jag sökte till och tjänstgjorde vid fältsjukhuset i Libanon. Nu blev det allvar. Nu pratade vi inte om skadade, utan nu hände det incidenter runt omkring mig hela tiden. Jag fick pröva min karaktär och min person under verkligt svåra förhållanden. Skulle jag hålla måttet? Det blev många påfrestande situationer och långsamt mejslades min person mot att förstå vad som var viktigt för mig. Jag förstod för första gången vad som verkligen förväntades av mig. Okej, man måste kunna lita på både min person och på mina värderingar. Inte bara på en viss egenskap, utan den just nämnda kombinationen. Person och egna värderingar. Vilket helt enkelt vilken värdegrund jag hade och vilka principer jag tillämpade i livet. Det gick upp för mig att de grundläggande demokratiska värderingarna var viktiga för mig. Det var det jag ville stå upp för och försvara. Jag hade funnit ut vad som var viktigt för mig. En mycket betydelsefull punkt i mitt liv. Nu blev det lys och värme.
Når mørket nå har senket seg, går jeg stilt igjennom rommet. Og følelsene, de sliter i meg.
Ja, nu blev allt lättare. Jag visste mer vad jag ville och vad jag trodde på. Och det skulle påverka mitt liv mer än vad jag trodde just då. Efter 10 år i officersyrket läste jag en kvällskurs i företagsekonomi, vilket gjorde att jag fick motivation för studier igen. Eller så var det helt enkelt så att mognaden äntligen infann sig. Jag kände starkt att jag ville annat och sökte till läkarutbildningen. Kanske påverkad av min första tjänstgöring i Libanon, där jag också slutförde ett arbete i krigskirurgi. Men framför allt fick jag i Libanon med mig intryck från andra kulturer. Både de andra nationernas soldater i FN-styrkan, men också den lokala befolkningen i Libanon, Syrien och Israel. Jag blev för första gången riktigt varse att stora delar av världen inte levde under samma eller liknande livsbetingelser och värderingar som jag fostrats i. Jag har sedan dess tjänstgjort i stora delar av världen i olika oroshärdar under väldigt olika betingelser. Vad blir då den samlade erfarenheten? Jo, jag är väldigt försiktig med medmänniskor som förespråkar den enda lösningen. Vet vad som är rätt för andra, oavsett om det handlar om allmänna kulturella företeelser eller rena värderingar. Jag har helt enkelt idébilder, allt verkar och är genomreglerat och där den fria viljan och fantasin tagits ifrån individen. Skönlitteraturen skulle man kunna säga är förbjuden och poesin är förvandlad till bara upprepningar. Jag har suttit i otaliga förhandlingar med olika kulturer och försöker alltid förstå deras världsbild. Och vad de egentligen tänkte på just idag på morgonen när de vaknade upp. Vad brukar de göra och vilka ritualer har de? Hur ser det ut hemma i hemlandet eller i den miljö där vi just nu tjänstgör? Vad gör deras familj och hur lever de? Att krypa in under skinnet på dem man ska förhandla med. Att verkligen förstå andras omständigheter. Att aldrig någonsin klumpa ihop mina medmänniskor i grupper och att ha förbestämda åsikter om grupper och individer. Att inte sätta epitet på grupper. Nu blir det Uncle, keep the wolves away. Jag brukar försöka tänka mig in i situationer som sker samtidigt och gestalta de miljöerna i mina egna tankar. Till exempel att en tidig morgon i Stockholm småspringer man kanske mot tunnelbanan efter en stadig frukost och börjar strax efter på ett kontor i stan eller i någon förort. I Teheran, i Iran, samlas 700 människor i stora moskén för morgonbön. I södra Indien passerar man kanske ett litet tempel innan man ger sig ut på åker med sin enda vattenbuffel. I Grekland försöker några syriska flyktingar skaffa mat till sina familjer. I Darfur i Sudan är det tredje generationen som vaknar i ett flyktingläger. Man kan tycka annorlunda och själva helt andra åsikter och värderingar, men det ändrar inte deras rutiner just nu idag när detta sker. Jo visst, vi ska försvara och verka för utveckling av våra värderingar, men inte försöka ändra deras värderingar just denna morgon när vi ska förhandla om en lösning på ett lokalt problem. Ja, livsbetingelserna påverkar våra tankar, värderingar och möjligheter. Ni vet, jag har gjort en hel del spännande möten. Bland annat har jag varit med om något som kallas för flag meeting. Ni undrar nog säkert vad det kan vara. Jo, det är ett tvingande möte mellan två parter där medlaren forcerar sig in mellan parterna. Man vandrar helt enkelt ner mitt emellan parterna och uppmanar dem att samtidigt de ska upphöra med all eldgivning vid ett förväg givet klockslag. I samtliga positioner reses vita flaggor, kanske sådär 70-80 stycken. Man stannar på en plats där gränser förväntas vara och väntar på en delegation från varje håll. Nu kommer de med flaggor, bord, stolar, kanske lite te och småkakor och möjligen ett tält, för nu önskar vi samtala med dem om hur länge det här skjutandet egentligen ska pågå. Detta skedde så på gränsen mellan Indien och Pakistan. Så hur möter vi varandra till att komma framåt? Nu gäller det att veta hur deras morgon och förmiddag gestaltat sig så att man kan ge bästa förutsättningar till konstruktiva samtal utan att pressa våra värderingar på dem. Det gäller att hitta deras gemensamma acceptabla lösning. Inte få dem att nödvändigtvis acceptera vår enda lösning. Speciellt om vi bara har en typ av lösning. Jag tror ni säkert förstår vad jag menar. Det viktiga just nu är att inte mer människoliv spills i onödan. Det har redan skett för många onödiga dödsfall i detta område. Wake me up.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.
Alltså, det gäller att visa ett gott föredöme och genom goda demokratiska värderingar utstråla vänlighet, glädje, stabilitet och goda avsikter. Samtidigt som man förstår andras livsbetingelser och respekterar andras vardag och kulturella betingelser. Det kan man träna upp och bli riktigt bra på. Ja, faktiskt riktigt, riktigt bra. I en av mina svåraste befattningar var jag chef över 8 andra nationer, alla med olika kulturell bakgrund. Kineser, kenianer, filippiner och pakistaner bland flera. Det var i Liberia och i en mission där FN-mandatet var peace enforcement. Vilket betyder att man med alla tillgängliga medel ska få slut på konflikten. Det är således en ganska farlig situation. Man måste nu ha skaffat sig egna erfarenhet som gör att man kan sätta sig in i sina medarbetares vardag och få dem att prestera utifrån sina förutsättningar trots rädsla och fara. De måste lära sig agera med stöd av demokratiska metoder och vara föredömen genom att lära sig något som vi kallar rules of engagement. En form av uppförandekoder där vi bestämt hur det ska tillämpas före insatsen startar och försöka använda dem i varje svår situation. Ja, vad blir då slutsatsen och rekommendationen av alla dessa synpunkter? Jo, att anstränga sig för att utstråla vänlighet och hjälpsamhet. Ett exempel från en av mina många insatser. Jag var ute och åkte med en förare i Indien. Han hade fått smeknamnet The Flying Sikh. Han bekände sig till sikhismen och klipper inte håret utan har det instoppat i en stor turban. Han körde en Mahindra som är en kopia på en villisip byggd i Indien. The Flying Sikh hade en körstil där han liksom flög fram över väg, gropar och hinder. Denna gång var vår resa lång, ända från Jammu till Punj. En bilresa på 12 timmar där vi visste att vi skulle möta snögränsen efter cirka 9 timmars körning. För att komma fram så utsövd som möjligt hade jag skaffat mig en enormt stor dunkudde och krypit upp i det trånga baksätet för att försöka sova så mycket det gick nu när vi studsade fram längs den dammiga grusvägen. Plötsligt svishade det till. The Flying Sikh skriker till. Don't move sir, we just lost a wheel. Bakhjulet vinglade förbi på utsidan av bilen och föll ner i diket på andra sidan vägbanan. Bilen stannade och stod mirakulöst kvar på vägbanan med bara 3 hjul. Jag blev ombedd att vakta bilen medan han skulle fixa det viktiga, sa han. Nu kommer överraskningen, den kulturella skillnaden. Han var borta kanske 20 minuter för att sedan glädjestrålande återvända till mig och meddela att nu var allt fixat och klart. Bara följ med mig, sa han. Jag trodde han hade hittat en lokal smed för att fixa hjulet. Men när vi kom fram visade det sig att han hade funnit husrum hos en lokal farmafamilj där jag kunde vila uppe. Nu började han fixa med hjulet, slängde hjulet över axeln och tog det med sig på lokalbussen. Åkte till närmaste bysmed som lagade hjulaxeln som gått av. 3 timmar senare var vi iväg igen. Gör om den grejen här på en verkstad i Sverige. Skickligt, men framförallt agerade med hjärtlighet, värme och hjälpsamhet. Nu har jag pratat om omognad, njutningar, förebilder och föregångare. Om vikten av demokratiska värderingar och vänlighet. Jag har försökt redogöra för hur mitt liv och mina värderingar utvecklades från en lång period av omognad och svårstyrda njutningar till insikten om att jag måste lära mig förstå hur att försörja mig själv och om möjligt bistå andra genom att försöka få ett gott föredöme. Många gånger har det varit svårt, men det som hjälpt har varit att försöka sprida glädje och vänlighet runt mig och mina handlingar. Sammanlänkningen mellan individer sker oftast utan att vi tänker så mycket på det. Varje människa lämnar efter sig sina känslor och erfarenheter som hon överfört till andra människor. All mänsklig erfarenhet blir på så sätt ett levande monument över oss alla tillsammans. Vänlighet är en underskattad egenskap som vi alla kan träna upp, och det får bli mitt tips att ni börjar dela med er av vänlighet och glädje. På så vis kan ni utveckla er förmåga att försöka bli föredömen och överföra detta till andra. Nära mig finns också en individ med en stark vilja och vilja lära sig nya saker, vilket alltid är och kommer vara en inspiration för mig och min fortsatta strävan till att fortsätta utveckla min personlighet. Tack för det, Lotta. En stark vilja är att lära sig nya saker. Kanske vi kan prata om det en annan gång, viljan att lära sig saker. Slutligen går mina tankar till de kamrater som gjort det största offret för vår demokrati, för skyddet av våra värderingar för fredens skull. Det är många veteraner och anställda som gett sina liv i tjänsten. Ni vet, på en minnesväg i Stockholm som knappt syns idag finns det närmare 1000 svenska flygvapenpiloter som omkommit i tjänsten. Hur snabbt glömmer vi inte att deras offer är ett pris som vi i Sverige tvingas betala för vårt oberoende och vår frihet. Kära vänliga lyssnare, för mina omkomna kamraters skull, för bevarandet av demokratin och vänligen hissa den svenska flaggan, oavsett typ av flagghållare det har, vid huset, på båten, på bilen, hissa upp den nu på vår nya allmänna flaggdag den 29 maj. Och hedra alla den som givit sina liv för er frihet. Jag önskar också att ni ska fortsätta vara öppna och nyfikna på varandra. Och sluta se på andra människor med misstänksamhet. Främlingsfientlighet och extremism hör inte ihop med utvecklingen av försvaret och demokratiska värderingar. Tack ska ni ha för att jag kommer hit just till er idag.